Ja, välkomna till en bibelserie om Gamla Testamentet med början och slut i Jesus Kristus. Vi ska fördjupa oss nu under den här hösten i att se vad Gamla Testamentet säger om vem Jesus är och vad Jesus har för betydelse för oss idag. Den här serien gör vi tillsammans. Viktor Jonsson, som är han som kommer att leda den, och jag kommer att vara hans kickside. Och tillsammans ska vi försöka föra er genom ett antal bibelstudium. Vi kommer att börja med en introduktion, och det är den ni kommer få lyssna på idag. Och sedan kommer vi också sen att gå in och titta på olika bibelberättelser. Viktor, varsågod.
Ja, jag tänkte börja med att läsa ifrån Lukas 24 kapitel, verserna 13 till och med 32. Ni kan ju hänga med om ni vill. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade, diskuterade, kom Jesus själv och slogs följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. Det svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och det fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom det tillbaka och berättade att det i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg det inte. Då sade han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit det skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men det höll kvar honom och sade: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, brötet och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn och de sade till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?
Det som vi också ska berätta, det är att vi kommer att lägga ut en PowerPoint i något filformat så att du kan följa med i bibelstudiet utifrån de bilderna vi kommer att lägga ut. Viktor, det kändes som att det centrum i den texten du läste, det var just 27 versen. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.
Ja, verkligen. Och här har vi ju egentligen kärnan i hela den tidiga kristendomens predikan. Egentligen att förklara vem Jesus var, att han var Messias som hade kommit med grunden i de här skrifterna som Moses bland annat anses ha en koppling till.
Men det känns på något sätt som att den kristna kyrkan, eller i alla fall väldigt många gånger, så pratar man inte så mycket om Gamla Testamentet. Och inte är det så att jag har blivit överbevisad att Jesus är Guds son genom Gamla Testamentet. Men här verkar det som att det var så Jesus förklarade vem han själv var.
Ja, och det för oss vidare in på nästa text. Jag tänkte läsa ifrån Johannes kapitel 5.
Då tar vi nästa bild i PowerPointen också då.
Yes. Johannes kapitel 5, och i sammanhanget så diskuterar Jesus som vanligt med fariseerna. Och det är en längre diskussion här där han pratar om att han inte vittnar om sig själv, utan han kommer för att vittna om fadern, och det är han som har förklarat det giltigt och inte så. Men sen om vi ska läsa två verser, först vers 39 och 40, då säger han så här: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och sen i vers 45: tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, till det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Det här är ju en otrolig liksom pompös sak att säga det, att de här människorna ägnar hela sin tid i ett stort sett att studera det här och lever efter de här skrifterna. Men Jesus säger att om ni verkligen trodde på det här, då skulle, om ni verkligen tog det här på allvar, då skulle ni komma till mig, för det är om mig det handlar om.
Det här känns ju på något sätt som att vi har en massa att upptäcka. Och det känns som att jag själv kanske har läst en massa texter och inte förstått att här finns ett budskap om Jesus. Så det som jag tycker ska bli spännande med de här bibelstudierna, det är att upptäcka Jesus i Gamla Testamentet.
Ja. Och just varför vi ska läsa Gamla Testamentet, det har jag satt som rubrik att just det där, för att Jesus är dess författare och dess huvudperson. Han är dess författare i att han är Gud. Den andra personen i treenigheten. Och han är dess huvudperson i att han är dess Messias som det pekar på.
Jag tänker på att många som läser Gamla Testamentet kan ju uppleva det att det liksom är tradigt, att det är mycket historiebeskrivning, det är släkt tavlor och det är massa sådana olika saker. Jag kan tänka mig att det här är kanske inte den bilden många har av Gamla Testamentet, eller en del kanske har läst eller fått berättat när de var små, men kanske vissa speciella historier. Så hur ser du på det, Viktor? Är det så att, jag menar, är det även så i de här historiska böckerna att Jesus finns beskriven?
Ja, vi ska återkomma lite till det.
Okej.
Lite till det, på vilka sätt. Men vi kan börja med två citat ifrån två gubbar från förr som jag tycker om. Här har vi ett första citat ifrån kyrkofadern Augustinus som sa att, som förklarar relationen mellan gamla och nya testamentet på det här sättet, att gamla testamentet är i nya testamentet uppenbarat och det nya testamentet är, och det nya testamentet finns i det gamla. Evangeliet finns liksom gömt, uppenbarat där, som vi ska komma tillbaka i, och det gamla blir uppfyllt i det nya. Lite som två pusselbitar.
Och då är vi på, då har vi hoppat två bilder fram i PowerPointen. Okej. Okay. Bilder med pusselbitar är vi på nu, med andra ord.
Mm. Ja. Och sen ett andra citat och en bild har vi från Martin Luther, som sa att, eller egentligen om hela Bibeln i stort, att Bibeln är krubban där vi går för att finna Kristus. Han jämförde alltså Bibeln med krubban där Jesusbarnet gick, där vi går. Jag tycker det var en fin bild där på något vis, att vi går dit för att möta en levande person.
Då tar vi nästa bild.
Ja. Då, för att förklara den klassiska synen på hur kristen har sett på Gamla testamentet, så kan man ju säga att man kan säga att det är en spännvidd, kan man bra bilda, att det finns lite mellan liksom olika sanningar. Att den klassiska kristna synen är att den är auktoritativ, progressivt uppenbarad, delvis nyapplikerad och, eller delvis uppfyllt och nyapplikerad i dess ljus. Alltså med auktoritativt, det är att det är Guds ord gett till Israel. Liksom det är inte så, och på flera, som vi kommer se, så Nya testamentet erkänner när det gamla testamentet som Guds ord konsekvent. Samtidigt som man kan säga att det här att det är progressivt uppenbarat, det betyder ju att Gud under frälsningshistorien, alltså från att människorna faller i synd och Gud börjar med sin plan att rädda mänskligheten, så där han uppenbarar sig själv, så uppenbarar han mer och mer av sig själv, så att det är all information finns inte i första Mosebok, utan det kommer fler och fler över tid, och den yttersta klarheten blir ju i när Gud själv blir människa. Delvis uppfyllt, det kan man ju säga att där är ju egentligen det mest konkreta exemplet kanske offersystemet i Gamla testamentet, där man hade där Gud gav Israel ett system med präster och olika offer man skulle utföra för att få försoning för sina synder. Senare i Nya testamentet så förstår vi att det här var liksom en, att egentligen var det inte de här bockarna eller fåren som renade synder, utan det var ju att de var ett tecken på det offer som skulle komma då Gud själv skulle dö på ett kors och försona oss. Det är så att, och i ljuset av det så behöver inte vi, gäller inte det systemet för oss, för att det har blivit uppfyllt i något mycket större. Så. Och sen kan ju till exempel det här templet få en ny betydelse för oss, för att vi förstår då vilken enorm liksom, vad säger man, liksom gapet mellan vi liksom fallna syndiga människor och en helig gud, hur enormt det är att det behövs någon slags offer för att närma sig en helig gud, och något måste kosta för att vi ska, så då blir det på något vis, då förstår vi, tänk vad Gud gjorde för att rädda oss. Det kan vi se i de här.
Så även berättelserna kan ha vara en grund för att vi ska få förståelse för den så kallade slutgiltiga offret, vad Jesus gjorde. Okej, så då finns det finns ett djup som vi kanske inte alltid har tänkt på sett i Gamla Testamentet.
Nej, verkligen inte. Och det ska ta två exempel till på. Skulle du vilja läsa, Nico?
Absolut. Vilket bibelställe?
Kan ta Matteus kapitel 5.
Matteus kapitel 5. Ja. Det har vi där. Matteus kapitel 5. Vilken vers?
Vers 17-19. Vi är i bergspredikan.
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte en minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt det har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, undervisar människor så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket.
Och där ser man ju verkligen den här spänn. Både liksom himmel och jord ska inte förgå. Förrän allt är uppfyllt. Något ska ändå uppfyllas, men det är... Där ser man det där både auktoritativt men på någon slags resa mot uppfyllelse. Ett annat exempel är... relevant är från andra Timoteus kapitel 3 vers 14-17. Det här är ju klassiska ord om man pratar om Bibeln som Guds ord. När Paulus skriver till Timoteus, sin lärjunge som är pastor i Efesos: stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan barnsben är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår dig ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från alla sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Och när Paulus skriver det här, då finns inget Nya Testamentet, utan skrifterna här, det är den hebreiska bibeln, Gamla Testamentet. Så att alla de här böckerna med släktkröniker, konstiga lagar och märkliga geografiska länder, de är till nytta när man vederlägger och undervisar och fostrar till ett rättfärdigt liv. På något sätt är de det. Och då kan man ju undra, alltså hur, om nu Gamla Testamentet är så nyttigt och bra och pekar så mycket på Jesus, på vilket sätt? Hur gör det det? Och då skulle jag vilja lyfta fram egentligen fem stycken, men just på den här bilden har vi bara fyra
Mm. Så nästa bild nu, med andra ord.
Ja, nästa bild. Mm. Fyraste, det är... Fyra, det finns säkert fler. Men ska jag börja med att säga... De jag tänker på, det är... Det pekar på Jesus profetiskt, typologiskt, allegoriskt, retoriskt och kanske då vad ska jag kalla för kristofaniskt.
Okej.
Profetiskt, det är väl det man kanske tänker på först. Man tänker på de texter man läser kring jul och kring påsk. Att Mika säger att en son ska, en kung ska födas i Betlehem. Eller att Zakaria skriver att kommande ridande på en åsna och förstöra alla stridsvagnar.
Det är de texterna man ofta tänker på när man tänker på att de säger någonting om hur Jesus ska vara eller Messias ska vara. Så det håller jag med om. Det stämmer.
Ja, det är nog det man kanske först och främst tänker på. Och det är ju ingen aspekt vi vill förlora på något vis. Det finns ju de som är mera, tänker mera, som är även liksom kristna, som kan vara lite obekväma med den typen av, för att det är lite för, ja, så. Men det är definitivt, det är faktiskt inte det enda sättet som NT
hänvisar tillbaka liksom till Gamla testamentet.
Nej.
Som en källa till Kristus förståelse.
Nej, visst. Mm. Visst, vi har även det, de här, jag börjar med det allegoriska. På allegoriska sätt då tänker jag till exempel på när Paulus skriver till församlingen i Korint, så drar han ju en parallell mellan den församlingen och Israel under ökenvandringen. Att det blev, när det gick genom Röda havet, så blev det döpta i vattnet, och att de alla har blivit det, och att de åt alla samma mat mannat från himlen, och sen så säger han också att klippan som brast, som Moses slog på, det kom rinnande vatten, att den säger han att det var Kristus. Mm.
Det jag tänker på, Victor, då, det är att liksom, om man skulle ifrågasätta det sättet du tänker, så tänker jag liksom att, ja, men här vet Paulus om han har mött Jesus, och så använder han liksom historiska texter liksom bara på något sätt för att bekräfta. Och då tänker jag så här, allegoriskt, det är ju bildligt, att det är bilder som har skett som berättar om Jesus. Men det intressanta är, så, det är ju det du började med att berätta om, att Jesus själv säger att från Mose och framåt så har allting pekat på honom.
Ja.
Så det skulle kunna bekräfta, menar jag då, kan det stämma, att Paulus sätt att tolka de här bibeltexterna, alltså de här berättelserna i Gamla testamentet, de har sitt ja, amen hos Jesus.
Ja.
Eller?
Ja, men definitivt. Så jag tror det också. Och där måste man ju förtydliga att när Paulus säger att Jesus är klippan, så menar han ju inte att Jesus är en sten.
Nej.
Utan han menar ju att Jesus...
Där har vi den allegoriska tolkningen. Det är en bild på någonting. Men man kan ju tänka sig att Paulus, han kanske hittar på det här för att förstärka sin egen predikan på något sätt. Men då tänker jag att det måste vara, grunden är Jesu egna ord.
Ja.
Från Mose och framåt så pekar allting på mig. Om ni hade läst ordentligt hade ni sett det.
Och det, då kommer man över egentligen på det här tredje perspektivet, som är egentligen lite svårt egentligen att göra någon riktig... Alltså vi gör någon särskillnad mellan det allegoriska och det jag kallar för det typologiska. Att det pekar på Jesus typologiskt. Det är ju någon slags kombination mellan profetiskt och allegoriskt. Att man kan se ett samband mellan händelser i GT. Till exempel med saker som händer i Jesu liv till exempel. Man ser liksom... Man kan liksom se att här finns någon historia eller någonting, något tema som upprepar sig. Här finns något som är att... ett exempel jag gillar, det är Jona, profeten. Som ju blir kallad av Gud att predika dom mot, att gå till Nineve, Assyriens huvudstad, och predika dom. Bara det är intressant att han går till ett hedniskt folk och predikar. De ska omvända sig. Men Jonas vill ju inte det här. Jona vill ju inte det, utan han vill ju att de ska bli dömda. Så han flyr från Gud och åker iväg med ett skepp. Och det blåser upp till storm. Och de här olika hedniska sjömännen börjar ropa till sina gudar. Och sen... Men Jona inser att det här handlar om... Jag vet vad det här handlar om. Det här är min Gud. Det är därför det är storm. Jag tjänar Herren. Och han säger, kasta i mig. Då blir det lugnt. Lugnt. Det är mig det här handlar om. Där kan man ju bara se någonting att... När Jona kastas i, så offrar han ju sig. För resten av... Så bara där kan man ju se att... Någonting, att det skulle kunna ligga någon slags koppling. Sen blir det nästan ännu tydligare sen när fisken kommer och sväljer Jona. Och han är där i 3 dagar och 3 nätter. Och den historien anknyter ju Jesus till. I Matteus kapitel 12, vers 40. Han säger ju det att liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre. Så han gör alltså ett koppling mellan att när Jona väl liksom, mellan Jonas vistelse i fisken och uppståndelsen.
Vad var det för av de här olika modellerna, vilken är det? Den typologiska.
Att det här är en typ av någonting som pekar på Kristus. Eller som att överste prästen som är, att Jesus är vår överste präst, fast han är både medlaren mellan Gud och människa, och han är offret själv.
Alltså den här berättelsen om Jona, den är ju som du säger själv, när du beskriver det på det här sättet, så känns den verkligen otroligt tydlig. Och det intressanta jag funderar på, finns det flera sådana här som inte jag gått och tänkt på? Men det kanske vi får ta lite längre framöver.
Ja, men det finns då fler, säkert många fler än vad jag har lyckats hitta hittills. Men det finns då... Sen används ju även GT på ett retoriskt sätt. Lite likt som det här Paulus-exemplet. Som allegor, det är även lite retoriskt. Man kan ju... Alltså, Paulus använder sig av Abraham som ett exempel på tro. Att Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Så används ju liksom... som redan Abraham blev det här, då använder man han är på ett retoriskt sätt för att argumentera med galatierna. Eller att Jesus säger att se på liljorna på marken, de sår inte och jobbar inte, för att ändå har de snyggare klätt än kung Salomo.
Men så sa du någonting, du sa kristofanisk, det är ett begrepp som inte jag har hört så ofta.
Nej, och det är faktiskt, ska jag vara ärlig, det är min egen översättning.
Okej.
Det är det finns ett uttryck inom religionsstolen som är teofaniskt. Och det kan man till exempel referera till när till exempel i antikens myter, när gudar kommer ner på jorden eller liksom uppenbarar sig i människornas värld. Kristofaniskt är ett på engelska finns det Christophany. Att, och då syftar man på de här ställena där till exempel det pratas om Herrens ängel i Gamla testamentet. Eller att Abraham mötte tre män och en kallar han för Herren. Och liksom de här Daniels kompisar i ugnen där det är en fjärde man. Att och det är, men sen, och det kommer jag tänka på i och med att för några söndagar sedan så var ju det här paret Fredrik och Martin.
Ja, just det.
I
Vintrosa i Betel,
ja,
va?
Ja, i Betel, just det. Och han började predika om det så passande. Och det hade jag faktiskt glömt bort lite. Sen funderar jag lite till och det, hur mycket anknyter Nya Testamentet till det här. Det kan man ju se. Och det, där tänker jag egentligen på, kanske på ställen som i Johannes första kapitel, när det står att ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud, har uppenbarat honom för oss. Där skulle ju en jude kunna säga att det stämmer ju inte. Alla möjliga profeter har ju sett Gud. Mose såg Gud på ryggen. Hesekiel såg Gud. Jesaja såg Gud. De såg ju visst Gud. Men i det här så syftar ju Johannes på att ingen har sett Gud fadern. Skulle det... Det är en fundering. Det är inget... Det kan ni fundera på. Liksom.
Med andra ord, det skulle kunna vara så att alla de berättelser där det står Herren eller ängel, så är det Jesus Kristus som har visat sig i Gamla testamentet. Rent liksom historiskt på något sätt. Ja, en jätteintressant tanke. Ja.
Och två andra bibelställen som kan vara bra eller kan vara värda att fundera lite på, det är från andra Korintierbrevet kapitel 1 och vers 20 står det: ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Och även Hebreerbrevet 10 där det står 10 vers 1 där det står: med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skulle komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom det årligen upprepade offren göra den som träder fram med den fullkomliga för all framtid. Just det här, att i det här fallet just med offersystemet, att det, eftersom att det förmådde oss aldrig göra de som skulle ha tillträde till det liksom rena, men Jesus har gjort det med sitt eget liv. Det var inte hela sanningen, utan hela sanningen finns i Kristus.
Då tar vi nästa bild.
Ja, och då, alltså, man, vad tänker du när man pratar om olika hur det pekar på det? Kan du tänka på något man liksom, du sa ju det förut, det här, då tänker man att det här är någonting vi bara läser in i efterhand.
Ja, men precis. Ja, exakt, för att på något sätt förklara liksom att ja, men Jesus är verkligen Messias, det är Jesus är Guds son. Så man liksom gör historien i efterskott, men den har inte funnits det innan. Men det intressanta är ju att Jesus själv hänvisar så tydligt till det. Det här är också lite intressant, hur ser judendomen på det här då? Hur läser de de här texterna? Det skulle jag intressera, det intresserar mig.
Ja, och det är ju ett jättespännande ämne. Det är enormt stort. Jag började läsa om det för tror jag efter ett tag att det här kommer att... Det här blir väldigt tungt om man ska...
Så vi ska hoppa över det, eller kan du nämna något?
Jo, men det kan vi göra. Judendomen, den moderna ravinska judendomen, och med modern menar vi den sedan 2000 år tillbaka. Ungefär samtida med den kristna kyrkan. Läser ju Gamla testamentet också ur ett väldigt stort raster. De av en massa traditioner, man, de ultraortodoxa judarna tänker ju sig att de fem Moseböckerna, Toran, gavs på Sinai direkt till Mose, dikterade, och den skrivna Toran då, och sen att det även skulle existera en muntlig undervisning eller Torah som från Mose och framåt traderades muntligt bland de heliga, som enbart var en muntlig tradition och som inte sen först skrevs ner då, ungefär 200 år efter Kristus, i det man kallar för Mishna. Och den är helt central för att kunna förstå Toran i deras, för att det förklarar liksom vidare vad saker menar. Och sen ytterligare traditioner på det finns något som heter Talmud, som senare som är en kommentar på Mishna, men som sen utvecklar sig och blir ett mycket större verk än Mishna själv, av traditioner och allt. Och så att moderna rabbiner skriver ju kommentarer till saker som är kommentarer på kommentarer till kommentarer, och sen vad olika rabbiner har sagt i olika. Det är ju så, alltså vi ska inte vi kan lära oss mycket av judendomen, men vi ska inte tro att det är så att vi, att den kristna kyrkan är de enda som har läst Gamla testamentet genom vissa filter, utan det gör även judendomen.
Intressant. Det får bli en annan bibelstudieserie.
Ja, verkligen, och det är... Nej, det är massa intressant kring det.
Vet du, Victor, om det fanns någon känd rabbin som på något sätt ändå kunde, liksom som på något sätt läste in Jesus i de här texterna, alltså som var då samtida med Jesus eller efter Jesus?
Ja, alltså den enda jag känner till, det är ju Saul från Tarsus. Den rabbinen som blev Paulus. Mycket av den rabbinska judendomen är faktiskt mycket en reaktion på kristendomen och på judarnas situation efter att templet förstördes. Hur ska vi praktisera den när vi inte har något gudstjänstsystem? Och vissa texter som ofta var messianskt tolkade, som jag har förstått, kom man sen att dra sig lite för att tolka, för att man tänkte att det här skulle nog kunna tolkas som att det är Jesus från Nazaret som det handlar om.
Jag vet att det var någon text man faktiskt hoppar över lite, just för att den är så tydlig pekande på Jesus från Nazaret. Men nu kommer inte jag riktigt ihåg vilken text det var.
Det är väl Jesaja 53 är väl en sån. När det är om Herrens lidande tjänare som lider för sitt folks synder. Och där, som jag har förstått det, så har många, även före Jesu tid, så var det judiska lärare som läste det här som att det här handlar om Messias, men att man i modern judendom ofta numera läser det som att det handlar om Israel som folk, kollektivt.
Man gör en allegorisk tolkning av den lite mer då.
Ja, jag faktiskt. Lite. Så, men det, ja. Spännande ämne.
Det tar vi någon annan gång.
Det gör vi. Har du hört det här uttrycket, Nico? En halv sanning som görs till en hel sanning blir en lögn.
Det här har jag faktiskt inte gjort. Den känns ganska träffande. Ja, den tog. Vad tänker du med den då?
Ja, jag tänker att det är lärare jag hade på Götabro som brukade dra den. Och jag, att om man tar någonting som är delvis sant eller som är sant, och sen så gör man det till hela bilden, då blir det helt plötsligt, då liksom tappar det egentligen sin plats. Jag tror att några sådana impulser att vi vill hålla fast för vissa saker som är sanna har gjort ibland att vi i kyrkan har hamnat i vissa diken när vi ska läsa Gamla testamentet. Och jag tror att det delvis kan vara en förklaring till varför vi inte läser dem. Läser det så mycket.
Kan det vara att vi många gånger har svårt att förstå vissa texter för att vi har inte liksom kanske någon som hjälper oss att tolka dem, eller vi inte, jag tänker att det här blir ju ganska radikalt på något sätt, att om vi plockar bort Gamla testamentet och så säger vi att det Nya testamentet är hela sanningen, så är det då egentligen enligt Jesus då, ja, som han själv, som du själv läste innan, bara en halv sanning, och då blir det ju en lögn om vi bara har Nya testamentet. Som andra måste vi då lite, då behöver vi läsa hela Bibeln. Vilken,
ja, men det jag uppfattar det som så. Det och, men som sagt, det finns tre sätt att förhålla sig till, som jag tror vi diken vi ofta landar i. Det finns ofta bara två diken, men här blir det tre. Det är ett perspektiv som är, som man får ifrån kristna. Det är ju ett perspektiv som säger att, om man liksom säger Gamla testamentet, just som du sa, Gamla testamentet, det är nytt förbund, Jesus, det är uppfyllt. Man vill hålla fast vid sanningen att det har kommit något nytt.
En ny bild nu, de andra, lite gubbar här ser det ut som.
Ja, exakt. Mm. Det är nytt, men som man sagt att det har gjort Gamla testamentet helt irrelevant, om det någonsin var relevant från första början. Och den här typen av motiveras på många olika sätt, både ur en mer antijudisk, på ett antijudiskt sätt, eller på ett, eller i modern form mycket liberal teologi, har ju i stort sett den här uppfattningen. Det, redan i den tidiga kyrkan, längst ner till höger här på bilden, så har vi en bild som ska föreställa en man som heter Markion, som var en tidig villolärare i kyrkan, som menade att han kunde just inte få ihop Gamla och Nya testamentet. Dels moraliskt hade han svårt att få ihop det, tror jag, och sen var han även lite gnostiker, så att han hade jättesvårt att tänka sig att en god gud kunde skapa en fysisk värld. Därför menar att det här är helt två olika gudar som beskrivs. Så han tog ut hela Gamla testamentet ur sin bibel och ville göra en egen samling av böcker, en kanon då, där hela Gamla testamentet bort. Och sen slutade det med att han bara hade några Paulusbrev och Lukas evangeliet. För att det var så mycket i Nya testamentet som du refererade till. Matteus evangeliet och Hebreerbrevet, det blir ju svårt om man inte ska ha något. Så den, det är redan så tidigt. Det här måste vara som var redan under det första århundradet efter Kristus, så fanns det. Sen i modernare tid så har vi ju representanter ifrån den liberala teologin, som ju säger att det är förnuftet som förnuftet ofta det, och samtidigt den styrda förnuftet som ska ha den högsta auktoriteten även i teologiska ting, inte Bibeln eller kyrkans lära, utan i första hand är det mänskliga förnuftet och känslan. Och vi och från upplysningen fram till runt 1700. Och där har vi två tyskar här, en längst ner till vänster och en uppe i högra hörnet har vi Friedrich Schleiermacher. Han anses vara liberal teologins fader. Han menade att Gamla testamentet inte uttryckte den kristna läran, utan det är den, det är judarnas bok. Och jag tror till och med han menade att grekiska filosofer hade mer med den kristna tron att göra, samma kristna tron. Och sen har vi Bultmann där uppe i högra hörnet. Teolog början av 1900-talet. Framförallt var han inflytelserik. Han lärde i stort sett samma sak. Och att det så. Och sen har vi här uppe i vänster hörnet har vi en bild på en person som kanske känner igen. Det är Svenska kyrkans förre ärkebiskop K.G. Hammar, som ju också företrädde en väldigt liberal teologi. Och framförallt har han ju varit intresserad av mystik och sånt där. Framförallt. Och han sa i ett känt citat att delar av förmodligen några av de här svårare texterna i Gamla testamentet med krig eller att många av Gamla testamentets texter bör förvisas till historiens skräpkammare, till soprummet helt enkelt. Det är ganska stora ord för en någon som har företrätt en kyrka.
Absolut. Så. Det är kanske lite enkelt att göra på det sättet att man, det här förstår jag mig inte på, eller det här kan jag inte sätta in i sammanhang, så då slänger vi bort det. Och då var det kanske så den första personen också gjorde. Han plockar bara bort det.
Ja, men lite så. Och även om vi inte bekänner oss till det, till en sån här syn, så kan jag tänka i praktiken många gånger.
Många gånger så tänker vi så här, det här är ingenting för mig. Ja. Det här läser inte jag. Eller det här är gammalt, det här bryr mig inte om. Och då, är det ju, då finns det faktiskt en väldig risk att det blir en halv sanning blir en lögn. Ja, intressant, Viktor. Det känns som att vi behöver fördjupa oss i Gamla testamentet.
Ja, helt enkelt. Hoppas det blir kontentan av att det framgår att vi tycker så. Mm. Jag tror att de här, från det här perspektivet, de tänker att om man inte tänker så här, om vi ska ta Gamla testamentet på allvar som Guds ord, då måste vi läsa det på det här sättet, som är det här andra perspektivet.
Ny bild, man.
Ja, som är ett perspektiv eller en impuls, snarare man säger att Gamla testamentet är fortfarande Guds ord. Och vi i kyrkan ska läsa Gamla testamentet som om vi vore synagogan. Lite det jag har sagt om judendomen kanske. Det är egentligen kanske inte en så sann egentligen som, men i alla fall att vi ska läsa, då ska vi läsa det bokstavligt och det ska vi ska applicera det ungefär i stort sett som utan att den nya testamentets uppenbarelse får komma in och liksom ge oss nytt ljus på det.
Okej.
Och det kan man ju se redan i Nya testamentet själv. De som Paulus argumenterade med i Galatien, de här judaisterna, eller det var ju en jättestor debatt i den tidiga kyrkan. Det var det som apostlamötet i apostlagärningarna, visade 15, handlade om, att nu när frälsningen inte bara gäller Israel utan även alla som vill ta emot Messias, även hedningar, måste de först bli judar då. För att ta så det var ju en stor. Så att, och där fanns det ju folk inom det som ville att hedningarna skulle behöva omskära sig och behålla för att kunna bli en del av kyrkan. Men det kommer ju fram till att så inte är fallet, och därför sitter ju vi här och håller inte korser. Och...
Mm.
Så det är för att det var uppfyllt. Det, men och liknande sådana här tendenser, just när man börjar bli fascinerad kring traditioner som kommer kanske från judendomen som vi har glömt, och det kan ju finnas mycket bra i det, vi kan lära oss saker och så, men en del har ju gått så långt så att man faktiskt idag i Sverige 2020
är det, ja.
Mm. 20, frikyrkliga människor blir messianska judar.
Mm. Man alltså man tar hela det paketet. Lägger man till då att Jesus är messias, eller går man så långt så att man släpper tanken om att Jesus är Guds son?
Guds son kan man kanske definiera lite om, men det är nog olika. Det är väldigt olika för olika människor, men en del går ju så långt så att man förnekar att han är Gud.
Mm.
Det finns en messiansk förening bland annat som man i Sverige som är leds av en man med bakgrund i frikyrkan som heter Ketter Elblad.
Mm.
Och även Maranatha, som jag förstått det, har haft såna tendenser.
Mm.
Jag kan inte säga för mycket, men så som...
Det rör sig sådana tankar inom frikyrkligheten också, med andra ord.
Ja. Mm. Och sen har vi inom det här som också lite liknande på ett sätt, även om de inte går så här långt. Det är du har hört ordet dispensationalism.
Ja, men det tror jag. När jag läste teologi en gång i tiden så vet jag att vi jobbar med det begreppet, men du får gärna förklara för mig.
Ja, det är, och det ska jag säga, det finns säkert många som lyssnar på det här som har blivit liksom lärda Bibeln och den kristna tror mycket på det här sättet. Så att det är inte något specifikt egentligen att fördöma allt som kommer med det. Det finns mycket bra i det. Men man kan säga det att dispensationalismen är en rörelse på 1800-talet bland evangelikala kristna i den engelskspråkiga världen som vill läsa Bibeln mera, egentligen mot liberal teologi, läsa den mera bokstavligt utifrån dess egen och man hade en tanke om att om sju tidsåldrar där Gud verkade med människan på olika sätt, och utifrån det läser man Bibeln. Läste man Bibeln, att kommer jag inte ihåg exakt hur mycket, om det är från skapelse, syndafall, och sen att vi då lever i den sjätte perioden. Men det som framförallt blev en frukt av dispensationalismen var att man gjorde en stark skillnad mellan Israel och kyrkan. Två olika förbund. Så att allt i Gamla testamentet där det står om Israel, det ska bokstavligen förstås som Israel, det gamla förbundet, det judiska. Och det kommer bokstavligen gå uppfyllelse i en fysisk stat nere i Mellanöstern. Medans det finns andra löften som gäller kyrkan. Det finns olikheter även här, men jag tror att det som är bra med det här sättet, det är ju att man verkligen har bejakat Bibeln som Guds ord. Man har haft en stark bibelkärlek. Det är en fara med det, tror jag, kan ha varit att många andra, att är man inte intresserad av profetier och Israels framtid, varför ska jag då läsa Gamla testamentet? För det har ju inget med mig att göra egentligen. Det har ju med några andra människor.
Just det.
Känner du igen?
Absolut, det tycker jag. Det har gått lite olika strömningar, men de resonemangen finns ju absolut fortfarande. Det är intressant.
Ja, det kan vi fundera på och diskutera. Jag tror att de som tänker så här, de i sin tur, de tänker att läser vi inte Bibeln på det här sättet, då måste vi läsa det så här.
Ja, nästa bild.
Ja, nästa bild. Att måste man läsa som att jo, Gamla testamentet är Guds ord, men vi ska bara läsa det i, och det kan man ju tro när vi har pratat om tidigare att det är lite åt det här hållet man går, att då måste man kan man bara läsa alla texter som symboler, bildligt, allegoriskt, och då att man läser in och övertolkar saker, och egentligen man reducerar texten till någon slags fabel som ska berätta, liksom ge oss en sedelärande historia. Man tar inte hänsyn till grundmeningen alls. Det här stråket finns just i kyrkans historia av en allegorisk läsning. Längst upp till höger där har vi kyrkofadern Origenes. Origenes, han som var en pionjär inom den allegoriska bibeltolkningen. Och sen längst upp till höger har vi Bernard av Clairvaux, som var munk på 1100-1200-talet. Jo, 11, ja, 10, ja, något sånt. Och predikant, och han skriver mycket psalmer som fortfarande sjungs. Men hans mest kända predikningar var ju ur Höga visan. Och det finns ju en tradition. Ni känner om Höga visan, kärlekspoem mellan då en man och en kvinna. Och då finns det en tradition att, en judisk tradition, att läsa det här som, det här är passionen mellan mellan Gud och Israel. Och i kristen tradition då, mellan kyrkan och Kristus. Och Bernard blir här väldigt, att när det blir väldiga övertolkningar, eller väldigt så här, vad säger man, i alla fall fantasirika, med när det talas om liksom kvinnans byst, så är det ju, så ser han det som ett uttryck för, det här är moderkyrka som på något vis ger näring som ger oss näring i sin undervisning på något vis.
Det är en väldigt allegorisk tolkning, kan man säga.
Ja, ja, väldigt så.
Eller övertolkning.
Ja, jag tror de flesta skulle säga det. Även om det är ju, på ett sätt är det ju lite vackert också, kanske. Men ja. Nej, men i moderna sammanhang tänker jag att det finns ju en slags pep-talk-predikan där liksom, som man framförallt i USA har liksom spritts till resten av världen, där liksom, där man till exempel tar en historia så som David och Goliat och liksom läser det som att vi ska identifiera oss med David och Goliat är den utmaning som vi måste ta oss över, eller så här, vad är Goliat i ditt liv, eller vad behöver du? Det blir liksom, och det kanske inte är fel att identifiera sig med folk i Bibeln eller så, men Jag tror inte att den här textens primära är att vi ska lära oss att ta oss över hinder i våra... Det blir... Jag har skrivit egoberättelse. Det blir lite... kan nästan bli åt det håll. Jag tänker att om vi ska identifiera oss med några i den berättelsen, så är det folket som står bakom David. Som...
Jag tänker, vad svårt, Victor, det där att veta. Var går gränsen för allegorisk tolkning när det inte blir övertolkat?
Uh-huh.
Det krävs ju på något sätt någon fingerfärdighet, känslighet här, liksom, att veta. Men nu kanske vi, nu drar man iväg för långt, liksom. Men är det kanske just i andra berättelser som kan bekräfta andra berättelser, eller kanske till och med Nya Testamentet då med Jesu egna ord,
uh-huh,
och även Paulus egna ord, som kan bekräfta berättelsernas allegoriska tolkningar?
Ja, det är ju en, det är ju absolut en väg. Sen är det nog säkert även så att vi kan, att vi även kanske kan ana något, som till exempel David som är Guds morde, alltså Messias.
Just det.
Kung som går ut och besegrar en fiende som vi inte kunde besegra på egen hand.
Och ser större ut.
Ja.
Där har vi någon slags bildlig tolkning som inte är helt orimlig. Nej. Ja, vad spännande.
Jag tänkte vi skulle... Sista bilden här. Jag tänkte jag skulle avsluta med en liten film. Den här texten är lite som en filmtrailer till Gamla Testamentet. Den kan vara lite sådär, för att på slutet nämner han lite namn på folk som är, jag tror inte Jim, alla liksom, man är inte helt hundra koll med vem var Jefta eller sådär. Men
ska lyssnarna läsa den själv, tycker du? Hela kapitel 11?
Hela kapitel Hebreerbrevet 11.
Ska vi ta ut några verser eller ska vi...
Ja. Vi Ja. Ellers. Ja, vi skulle kunna läsa någonting.
Hebreerbrevet kapitel 11.
Just det. Vi kan läsa de två första. Nej, de tre första verserna. För då blir det som en trailer i trailern. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till och synligt. Och sen fortsätter det med tro gjorde olika, att de olika personerna vandrade i tro.
Hörrni, nu är vi faktiskt i mål på vår första session, vår första bibelstudium. Vi hoppas att du har blivit lite lockad att liksom följa med oss nu in och försöka tolka texterna. Se på vilket sätt vi ska förstå dem, så att de också kan stärka oss i vår tro på vem att Jesus verkligen är, Guds son. Det här är alltså nummer ett, och vi kommer att ha ett antal tillfällen. Och nästa gång så har vi faktiskt tänkt att vi ska fortsätta lite med en introduktion. Titta lite på karaktär av böcker, men också titta lite på geografi och tid. Och sen får vi se lite var vi hamnar. Så följ med oss nu på en mycket härlig och spännande vandring. Tack, Victor, för att du delar det här med oss. Och jag ser fram emot fortsättningen.
Ja, tack.
Tack.